around their IMP inclusion, etc. Convergence, the head of the bar of the Sun on long that convergence signifies on the culture, convergence is happening, Citera had from the first I-2010 report from the governments of Parliament at the Strasbourg. Convergence is happening, it's time to shift to a higher gear. To show the whole good mayor. IPRs, as book was read, strong protection of citizens must become creators. The old, some people saw them earlier, and again said, many of them are we kidding ourselves? Where is it going to end up? När det gäller dessa agenter typ I-2010, när det gäller just de signaler som man får på den statliga nivån nu, staten i Sverige, om man ska förstå dem, tror jag det är viktigt att ha den här lilla bilden på näthinnan. Visserligen finns det de här målsättningarna, men det finns tre olika faktorer som ibland går åt olika håll. Det finns de juridiska regimen, framför allt då tänker jag på konkurrenslagstiftning och på upphovsrättslagstiftning. Oftast byggt på internationella överenskommelser som är i allra flesta fall baserat på kunskaper om teknologin som kan vara 10-20 år tidigare. Hela vår upphovsrättslagstiftning som gäller den digitala världen när det gäller musik och film baserar sig på ett avtal som slöts 1996. White Birds Copyright Convention. Det tror jag inte det var så många som hade hört talas om bildning då. Tänk på det. Konkurrenslagstiftning och med långa utdragna förhandlingar inom WTO, TRIPS etc. Sen har man lobbying, vested interests, starka krafter som har mycket pengar som har några av de 25 000 lobbyister som sitter ner i Brussel. I mitt område musik är det framförallt de fyra stora skivbolagen i Hippikartellet och de fyra stora musikförlagen, ja de kanske med fem nu, de kanske blir fyra snart. Två intressanta grupper som ägs parvis, alltså EMI musikförlaget ägs av EMI skivbolaget. Men i Brussel uppträder de som två olika karteller. Och det gör det väldigt svårt att analysera vad som pågår. Och sen den tredje punkten, vad är det som verkligen händer idag? Vad är det för framsteg? Vad som händer? Vad som inte händer? Och bara märka att de här, efter ett tag, de här stora målsättningarna liksom knowledge-based society, competitive knowledge-based society, etc. De kan låta väldigt fina, men de lever ett eget liv när de ska tillämpas på ner till de olika direktorat eller i Brussel eller de olika departementen i Sverige. Då märker man att man går helt i olika riktningar. Näringsdepartementet vill ha ett samhälle fullt av innovatörer som hittar nya uppfinningar och sånt där. Justitia vill stödja de här upphovsrättslagarna som står i stort sett om man tolkar det fullt ut att det är förbjudet överhuvudtaget att göra någonting med något annat verk eller mjukvara bit. Om inte de som har hittat på den har gett fullständigt tillstånd att vi får manipulera lite grann. Vi vet att all uppfinning bygger på förbättring av existerande idéer. All musik bygger på det. Musik kommer inte till i bakgrund. Det är resultatet av massa impulser. Om du har en regim som gör att det är väldigt svårt att ta andra idéer och förbättra dem. Det var det man tror jag du är överens med om. Och det är därför bland annat jag jobbar nu tillsammans med Inger och dataföreningen i ett projekt som heter Namnam. Där vi tittar på överhuvudtaget nämligen ett open source, utveckling av open source och open content. Och det frågas de fördelar som vi kan ge bromsas de av det juridiska regelverket. Ordet balans är något som är oerhört viktigt tycker jag i det här sammanhanget. Det är ganska intressant om man läser just konsumenters intressen kommer in. Det är resultatet av lobbying. Konsumenterna har fått Copper Act together och har stora grupper av lobbyister också i. Men ingenting om kreatörer, ingenting om affärsmodeller längre. Och det är ju, och jag tror att vi är annat i en sån här situation där det är en imbalans. Man kan säga att de intressen som stora rättighetshavare, stora skivbolag, stora filmbolag har och några skapande krafter, de har blivit alldeles för starka i hela gungbredan. Och det viktigaste är att kreatörerna dyker upp på båda sidor. Kreatörerna har rättigheter de vill försvara, men de också måste kunna ta idéer och manipulera mål för att förbättra andras idéer. Så jag skriver här att det är intressant att teknologin tillåter en hel del konsumenter att kringgå den här balansen. Men diskussionen har glömt bort att förbättring av existerande idéer är liksom nyckel till skapande. Om jag går vidare till det här, en annan variant på den här bilden. Jag tycker det är oerhört farligt att man har skapat större och större, jag vet inte vad man säger på svenska, repositories, ett underbart ställe där man lägger någonting som ligger av rättigheter. Och nu Universal Music Publishing får köpa BMG Music Publishing, jag hoppas kommissionen inte tillåter. Då har de ungefär 1,7 miljoner olika copyrighted musikaliska verk. Det finns ingen möjlighet för dem att aktivt jobba och promovera mer än kanske 0,1% av dessa. Vad ska de då ha de här rättigheterna? Vi har fenomenet patenttrollarna som dyker upp mer och mer. Folk som bara köper upp patenter, inte har någon vilja att göra någonting av dem, gör om dem till produkter, men bara i avvaktan att någon annan gör någonting som kan gå in och antingen hindra eller kräva en massa pengar. De allra värsta formen är de som sitter på patenter som är viktigt i standardiseringssammanhang, så de kollektion för någon annan. På andra sidan har du massor med creators, hela open source code, open creators och open content creators där uppe som har svårt att komma här. Och jag ska ge ett exempel. Det var jag inte pratat för länge. Ni har tillgång till den här bilden antar jag.
De kommer att få dem.
De kommer att få det. Då kan ni läsa min grej. En del av de här policy krockar som dyker upp skulle jag vilja nämna nu. Fortfarande kan man läsa i alla dessa policy dokument från Bryssel att broadband rollout is the key to a competitive knowledge-based society. Så att alla har bredband, alla utom jag på min lilla gård i skogen i Småland, det är omöjligt att få någonting via tele. Men om alla har det, då kommer vi automatiskt att bli mer konkurrenskraftig som land. Men vi vet att trafiken i dessa nät drivs av nya former av kollaborativt arbetande till delningsapplikationer. Och om inte de som driver har egen nätverk av trafiken, då är det ingen idé att investera. Vi vet att via lobbying, de stora ägare av innehåll har spridit det här budskapet att all upp- och nedladdning av copyrighted materials is illegal, vilket är naturligtvis fel. Om man talar med en kille som Mattias som äger ett skivbolag som heter Hybris uppe i Östersund, en av de mest framgångsrika små nya oberoende skivbolagen. Hans affärsmodell är helt nytt. Han ger ut allt material som ställer in gratis på nätet, vem som helst får ladda ner. Och han säger att jag har räknat ut för om jag får 100 000 nedladdningar, då vet jag att 8500 kommer gå ut och köpa en CD. Och det räcker för mig. Det ser en helt annan bild än de stora. Det är som vill kontrollera vad som händer. Vi vet till exempel att de fildelarna är inte något som blir en grupp. Det är ganska intressant att de mest aktiva fildelarna är de som nedladdar musik. De köper betydligt fler cultural diversity, det är ett annat sånt här buzzword som alla pratar om i Brussel. Och för mig är det inte bara heritage, inte liksom bara digitalisera gamla böcker och sånt. För mig är det nyckeln till innovation och till välfärd. Det är en ekonomisk potential som är otroligt stort i Europa, i och vi har så många levande kulturer. Cultural diversity, den har flyttats till internet. Om man följer statistik till exempel för en public service radio, alltså Sveriges Radio när det gäller musikutbudet. Man ser hur många olika verk P3 har spelat per år, alltså unika verk som har spelat minst en gång. Man märker de sista 15 åren att det är en minskning med över 60%. Trots att det är en minskning i produktion, lika mycket skit att spela sin Sveriges Radio säger att det är ett respons till den kommersiella radion. Men faktum är att diversitet har flyttat till nätet. Det är där du kan hitta nästan vad som helst. Om man skulle tillämpa det här strikt, om man skulle strikt tillämpa upphovsrättslagen som det är nu, vilket innebär att det är kriminellt att ladda ner något från nätet. Om inte du vet att alla ägare har gett ett totalt tillstånd för att göra det. Det är nästan omöjligt att veta om det. Därför är det så svårt med fildelningssystem i universitetsmiljö. Så det är väldigt svårt att veta om någon som har skrivit en artikel verkligen har okejat att en student får ladda ner den. Böcker som man vet inte, som förlaget har gått i konkurs, vem som skrev det var död, man vet inte om det finns någon hemsk son eller dotter någonstans som bara sitter och väntar och stämmer någon som läser böcker eller laddar med. Men skulle man tillämpa det strikt ut, då skulle man stänga Google imorgon. Man vet hur man letar på Google, man hittar hur mycket musik som helst. Man kan hitta alla texter och alla låter jag har gjort det att köra till. Det är inte lagligt. Man skulle vara tvungen att stänga alla P3-networks som driver frågan. Man skulle antagligen behöva stänga ner e-mailen och Microsoft Messaging. Det är, vi märkte i vår studie att många unga nu som använder messaging services hellre än P2P när man skickar låter till varandra. Intressant om vi tänker på Sverige med Pirate Bay. Och Pirate Bay gjorde enligt vad jag kan förstå är ingenting annat än den skiljer sig inte från Google. Ta bort det till en sajt och lite copyrighted material. Men ingen som skulle stänga Google. YouTube, ännu mer intressant. User created content.
Får jag bara säga att jag är för upphovsrätt. Jag tycker att kreatör ska få betalt, men jag tycker det får inte bli som sagt a regime that is so rigid that it hinders new business models, som man sa på 90-talet och verkar ha glömt bort nu.
Göra hur mycket ni vill. Nu fick jag lite Britney Spears-övning istället. Ett av deras spelare som kallas för Björn Görfödd, uppvuxen i Lund, akademiska bondbyn, som Strindberg kallade oss. Strindbergs upphovsrätt verkar då inte se oss med, var det du som döpte en absint efter honom. Men jag tänkte jag skulle se om jag kan svänga runt min tekniska utrustning här och rita lite. Lite tråkigt, jag har svårt att både låta... Nu ska vi se, det här blir bättre. Men det spelar ingen roll, det är vanligt att bli dåligt för dig. Jag ska bara se, nu fick jag så jag inte skymmer ingen här, så ni får något vackert att titta på. Det är ingen fara. Jo, när man ska prata om de här grejerna så är det ganska enkelt att se att man kan ju dela in världen i två olika delar. Och vi, ni vet ju att vi är mitt uppe i ett paradigmskifte. Det är många av er som har sett mig ritad här innan. Den gamla klassiska, jordbruk, industri och nätverkssamhälle. Paradigmskifte, i snabb förkortning bara, betyder ju största tänkbara förändring. Det betyder att vi har en massa människor, metoder, lagar, företag som är i ett felaktigt tänkande. I brytningsperioden så får vi den här sortens konflikter som vi nu ser. Det är inget konstigt. Frågan är bara hur vi hanterar det. Vi kan ta några exempel bara på vad tror ni är den vanligaste förfrågan till teknikleverantörer idag som säljer nätverksutrustning, om det är mobilnät eller om det är fasta nät. Den vanligaste frågan idag är inte att öka på standarden, det är inte att sänka priset, utan det är hur man ska filtrera bort oönskad innovation. Det är den vanligaste frågan. Den vanligaste frågan till de största nätverksproducenterna i världen, Ericsson, Cisco liknande, det är hur kan vi filtrera bort Skype? Hur kan vi ta bort sånt som användarna använder som våra kunder inte vill att de ska kunna använda? Så det man inte kan lösa med lagen, det försöker man nu lösa med teknik där man då ska filtrera. I Sverige fick vi bredband tidigt, därför har vi fått en väldigt massa spännande fenomen i Sverige. Det är inte för att vi har någon speciell moral, det är för att vi lever i framtiden. Och det där är väldigt svårt för folk att förstå. Vi har ett exempel, ni vet Vodafone, det stora mobiltelefonföretaget. De var ju först i världen med att gå ut med lågt fast pris för all kommunikation, även över det mobila nätet. Deras ledning i London förstod inte att det var inte fel på management i Sverige. Det var att Sverige var ett steg före. Och kunderna krävde detta att man skulle kunna konkurrera. Det var en praktisk tjänst. Jag kunde veta precis vad det skulle kosta. Oavsett hur mycket jag mejlade, oavsett hur mycket jag smsade, oavsett hur mycket jag ringde. Jag betalade 595 kronor i månaden. Och då fick Vodafone en snabbt ökande kundbas på det här nya abonnemanget. Och då vet ni vad man gjorde från Vodafone London. Man sålde Vodafone. Man förstod inte att det var inte fel på management. Det var inte fel på svenska marknaden. Sverige var en del av framtiden. Nu har man börjat få samma problemsignaler på alla andra europeiska marknader. Det är lite intressant. Och vi bara tittar på några av de här stora innovationerna. Så vad bygger alla de här på? Vi tar Skype till exempel. Skype är väldigt rolig. Vi har ju andra, vi som nämnde. YouTube till exempel. Vi har Google. Vad är problemet med de här innovationerna? Problemet med dem är att de ligger ovanpå nätet. Och det här är ingen misstag, att nätet är neutralt. När vi väl har fått internetaccess så kostar det ingenting extra om vi lägger till en ny applikation eller inte. Det är ingen som godkänner om vi ska få köra en ny applikation eller inte. Och det här är ingen slump. Det här var som motsvarigheten till amerikanska, man kan säga motsvarigheten till svenska PTS, alltså FCC, Federal Communication Commission. Bestämde att det man kallar för lagen 7 applikationslagret på internet skulle vara oreglerat, just för att man skulle få fram mer innovation. Och det var ju ett av de klokaste besluten i modern historia. Vi fick ju oerhört mycket innovation. Allting vi ser på internet med alla hemsidor. Jag kommer fortfarande ihåg, vi var ganska tidigt på det här i Sverige. Vi jobbade med Telia 93-98 hur man skulle bygga nya nät. Och då frågade alltid Division Nät: Jo, vi har ju ISDN, men vad ska vi ha det till? Ni har väl inga tjänster? Och då sa vi att användarna kommer att skapa innehåll. Ja, jo, det är ju troligt. Ska vi göra miljardinvesteringar? Vi tror att användarna kommer att skapa innehåll. Och då fick vi säga till dem att det största kommersiella innehållsflödet idag i världen, om man tittar på omsättning, det är telefoni. För man ringer inte till Telia för att prata med dem. Man ringer till sin kompis. Och det är användarskapat innehåll. Nu har vi bara nya metoder att göra. Den stora metoden är förstås att vi nu inte har någon fast kostnad. Eller vi har bara en fast kostnad, det är ingen rörlig kostnad. Så om vi producerar ett telefonsamtal idag med IP-telefoni till exempel, så har vi en kostnad att komma på internet. Sen kan vi prata med hur många vi vill om de finns på samma IP-telefoninätverk. Det är en stor skillnad. Den andra stora skillnaden är att vi nu inte längre är bundna i tid. Vi måste inte vara tillgängliga när vi ska kommunicera med varandra. Vi kan kommunicera asynkront, och det gör vi genom att vi har sidor där vi gör inlägg och sen kan andra göra inlägg. Så när vi har tid kan vi föra ett samtal. Det gör att det är lättare för oss att kommunicera med människor som finns på andra sidan jorden till exempel. De sover på andra tider. Vi kan ändå föra ett samtal, det blir som att spela schack. Man tar ett drag i taget. Vi kan lägga till en liten rolig grej här. Vi kan lägga till ett bolag som heter Fond, som är ett kul bolag. Nu bara titta på dem. Vad är det intressanta med det här? Jo, det är ju att ju fler användare som går med och lägger in innehåll, ju fler saker och ting man kan hitta via dem, desto större värde blir det. Och det är heller ingen slump. Det finns ju en lag som ni säkert känner till som heter Metcalfs lag. Metcalfs lag säger att värdet på ett nätverk ökar i kvadrat med antalet användare. Det låter ju konstigt. Och en användare behöver ju inte vara en människa, det kan vara ett nordligt nätverk. Men ge en enkel minnesregel bara så det är lätt att komma ihåg. Minnesregeln är: hur kul är det att äga världens första fax? Ja, det är inte så jätteroligt, va? Men jag har fått någon som har sålt på den stora dyra grejen, och så säger man: vad kan du använda den här till? Du kan faxa till alla andra som har faxat. Det är ju skitbra. Vem har fax? Ja, det är du. Ja, det är lite beft. Men om man ett par år senare med samma tekniska apparat kan kommunicera med 100,000-tals människor runt om i världen och skicka pappersdokument, och det är väldigt smidigt. Det är samma sak med nätverken. I små nivåer så är det ganska små värden. Men vid stora nivåer så blir det väldigt stora värden. Och det är bara att titta på de här sakerna. Det är ganska intressant. Ni vet ju Skype. 100 miljoner plus användare. Och värderades ju till 30 miljarder. Det är ganska okej, va? Det finns andra saker man kan känna igen i de här. Man tittar på dem. Vi har YouTube som serverar över 100 miljoner filmer i månaden. Det är ganska mycket, va? Värderas till 12 miljarder eller sådant. Google, ja, vi kan titta på börsen vad det värderar till. Men det är ganska mycket. Bara som en kuriosa, om vi tar grundan här. Det här är också så att det är väldigt liten insats. Det är väldigt små saker man behöver göra förhållandevis jämfört med industrisamhället. Man behöver inte kulturdepartementet att godkänna saker och ting. Man behöver inte göra miljöprövning till exempel. Man lägger upp någonting på en sida och ni väljer att använda den ovanpå en tekniskt transparent infrastruktur, så är det bara att köra på. Det är användarna som bestämmer, det är användarna som väljer. Ska jag använda AltaVista, som var sökmotorn på min tid, eller ska man använda Google? Det är upp till användarna. Man klickar i sin URL och man går dit man vill gå, till den som kan ge en bäst tjänst. Det gör att vi närmar oss en väldigt bra konkurrenssituation. Men det är intressant att det här är en så liten insats. Skype, det vet ni, det var 2 personer som var grundarna. YouTube, det var också 2 personer. Skype såldes efter lite mer än 2 år. Det betyder att grunderna fick då dela på de där 30 miljarder ungefär i grunderna slängen. YouTube, 2 personer, de hade funnits i lite mer, de hade knappt funnits i 2 år. Fick då dela på 12 miljarder. Det är också ganska intressant. Det finns ju ganska uppenbarligen möjlighet att skapa ganska nya spännande saker ovanpå de här tekniska nätverken. Det beror ju på att det blir en teknisk transparens. Det är upp till användarna vem de vill använda. Men naturligtvis måste ni förstå att det blir en fruktansvärd backlash här. Det finns ju enormt stora bolag, enormt stora intressen som vill hindra detta till varje pris. Och det är den fighten vi ser nu. Så när man Det finns ju bara ett givet svar på det. De kommer ju aldrig att vinna. Det är bara frågan hur många offer de drar med sig tills dess att de ger upp. Det finns ju naturligtvis, som det står, ingen chans för de bolagen att vinna. Och de har ingen moralisk grund heller. Det är ganska enkelt att bevisa. Och så Google, om ni säger det här, liksom, ta ett exempel. Det vet ni, nu läste jag inte på före sista kvartalsrapporten, för det kom precis, men kvartalsrapporten före det, då gjorde Google 25% av Microsofts vinst. Det är också ganska intressant. Bolaget har funnits i mindre än 10 år. Två personer som grundade. Fond, ett nytt spännande litet företag, för folk säger att ja, men det är så synd om det är bara ISP:erna som kannibalisera på alla andras upphovsrätt. Det är ett argument som man ibland har. Tar vi på Fond. Fond är ett bolag, startades av en person, Martin Wasowski. Vad han gjorde, det var att han sa att om du delar med dig din bandbredd, och det här är ju att man delar igen, sharing är ju liksom grundkonceptet här. Om du delar med dig av din bredbandsuppkoppling till andra som är i närheten av ditt hem genom en trådlös router med 802.11, alltså wifi, då får du tillgång till andras trådlösa bredband när du är i närheten av dem. Då skapar du plötsligt någonting som gör att man kan få med sig användarna. Jag har en bredbandsuppkoppling hemma som jag fortsätter betala för, men jag kan få nytta av alla andra bredbandsuppkopplingar när jag är någon annanstans i världen. Jag måste fortfarande betala till min ISP för att behålla den här uppkopplingen, men väldigt många andra kan också ha nytta av det. Kan ni så många ISP i Sverige det som tillåter att man sätter en sån här fondrouter på sitt abonnemang? Det är en. Det är jag. Alla andra abonnemang förbjuder dig att ha någon kommersiell verksamhet över ditt privata abonnemang hemma. Och så många av oss som jobbar hemma, så de flesta av er bryter dem mot de avtalsvillkor ni har med en ISP. Det är inte tillåtet att skicka ett jobbmail från er hem-PC i de abonnentavtal ni har om ni använder bredbandsbolaget eller Telia. Vi har ju en tendens när vi får en driftsavbrott någon gång ibland, så ringer ju folk, tror man då att ja, vi lägger en driftsavbrott, vi lägger det vid 10 på tisdag förmiddag, det är ingen som jobbar hemma. Och det märker vi att det är det visst det. Och man säger, jo, du har väl inte ett bolag hemma? Så skojar vi med folk eftersom vi tillåter att man får ha bolag hemma på våra abonnemang. Men det blir ganska roligt att höra liksom, nej, alltså, för de har precis varit jättearga och upprörda att de måste få igång nu. Men då är bara frågan, vi får så två olika kulturer här. Vi får en kultur här som vill ha kontroll och en kultur här som bygger på att man ska kunna nätverka och att kunden ska kunna välja, man ska inte göra inlåsningar. Vilken tror ni gynnar kunden? Vilken tror ni gynnar samhället? Om vi tar några exempel, om vi bara tar några klassiska invändningar. Vi kan ta en enkel grej. Vi kan ju säga så här att man pratar ju mycket om det här, jo men artisten måste ju få betalt, kreatören måste ju få betalt. Det är naturligtvis en jättebra idé. Ska jag bara slänga upp några snabba siffror och testa med? Hur mycket av det material som konsumeras kommersiellt i Sverige varje år, den kultur och media, hur mycket av de pengarna vi ger direkt upphovsrätt tror ni går till kreatören? Någon har en aning. Det finns en utmärkt uppsats om detta ni kan läsa. Ulf Pettersson, Uppsala universitet. Mycket bra. Upphovsrätten som ett direkt incitament. 2% går till kreatören. Så det är jätteintressant. För då har de här stora bolagen som sitter med sina lobbyister nästan gråter i tv-rutan och säger det är så synd om kreatörerna. Men ni är ju deras avtalspart, det är bara höja ersättningen. Nej, men det är så synd om kreatörerna. Det är fildelningen som är det stora problemet. Ja, men vänta nu här, ni får ju alltså, ni behåller ju för konstiga saker som distribution och liknande 98%, kreatörerna får 2%. Om vi tittar på trenden, hur tror ni trenden ser ut? Vilket är mest troligt, att kreatörerna kommer få 3% eller att de kommer få 1%? Ja, tyvärr så är det så synligt att troligast är att de kommer få 1%. Över hela världen sedan traditionell sänkning. De här stora bolagen har blivit så mäktiga. Men de kan inte nöja sig med det här. De vill ha 1% till. Och då förstår ni att det är därför det blir så kul matematik. Det är en oerhört liten skillnad för de stora bolagen om de får 99% eller 98%. Men det är ju hälften av kreatörernas medel. De här stora bolagen är ute efter att halvera den lilla del som kreatörerna får. Och sen sitter de i tv och säger att det är så synd om kreatörerna. För att folk fildelar. Samtidigt som de enda två oberoende forskningsrapporterna i världen, en från KTH och en från MIT, tveklöst visar att det finns inget samband mellan friladdning och köp av medier. De indicier som finns, som inte riktigt går att vetenskapligt bevisa bortom allt tvivel, det som Roger säger, det är att de bästa fildelarna är de bästa kunderna. Det är de som köper mest. Och det är också på vad som händer här. Man säger att jag är en sån här militärhistoriskt förstörd människa på underrättelsetjänsteori och liknande kul grejer. Det finns ett klassiskt citat. Ni vet, vad är det första offret i ett krig? Är det sanningen? De här människorna från nätverksamhet, de får ju förklart krig mot nätverksamhället. Man har förklart krig mot användarna. Man har förklart krig mot sina kunder. Och det är väldigt amerikanskt. Och det här är ju fjärrstyrt från USA. Det finns ju nästan inga kreatörer som jobbar i de här fyra stora medieföretagen på chefsnivå längre. Tittar man i styrelsebesättningen så är det inte gamla rockstjärnor längre som det var. Utan det är ju jurister och revisorer. Och det vet ni vad som händer när revisorerna blir kreativa. Då får vi en var, och det vill vi inte. Och vad har de gjort för någonting? Jo, de förklarade ju krig. Vem förklarade krig? Jo, det var MPAA. Alltså samma kartell som fast på filmsidan. Som förklarade krig. Och det här var ju tredje krig. USA förklarade tre krig. Man har inte förklarat krig sen man förklarade krig till Japan efter Pearl Harbor. Efter det så har man bara gått i krig. Man har förklarat tre krig, och det är kriget som ni vet mot droger, mot terrorismen, mot fildelningen. Det är de tre krigen man har förklarat. Det finns bara en taskig tendens där att USA vinner inga krig, om man förklarar. Så att det är ett tecken också på att de har gått fel håll. Men det intressanta med det här MPA-alternativet är ju varför stämdes inte YouTube? De hotade ju mig. Varför stämde de inte YouTube? Det vet ni vad som hände, va? Man använde det som ett påtryckningsmedel för att sätta sig ner i förhandlingarna, och sen fick de bli delägare innan det såldes för 12 miljarder. De pengarna som de tvingade till sig som jurister och revisorer gör, hur kommer de pengarna att komma till kreatörerna, tror jag? Står det någonting i avtalen om att din låt ingår i någonting som är på nätet olagligt, men vi skiter att det är olagligt så länge vi får våra pengar, då ska du ha din andel? Nej, det står ingenting om det i avtalet. Varför står det ingenting om sånt i det avtalet? Jo, för det avtalet är skrivet av de här fyra bolagen. Det finns ett avtal, fyra bolag. Så får kreatörer välja vilket de vill. Kreatörerna väljer nya vägar. Vi tar ett annat exempel. Det är så kul att ha varit med ett tag, för att nu har ju mycket av det här hänt som man kan ha lite siffror på det, va? Vi tar iTunes till exempel. Ett iTunes har sålt över 1,5 miljard låtar. Och det är att de tar $1 styck, 99 cent. Det betyder att man har ju sålt lagligt till folk som då plötsligt fick köpa på det sätt de ville. Vilken låt de ville, alltså en låt i taget. Man vill inte köpa en hel CD-skiva. Och plötsligt så har man sålt 1,5 miljarder låtar för $1 styck. De har sålt musik för 1,5 miljarder dollar. Det är ju inte småsummor. Alltså den totala konsumtionen i Sverige av all media, inklusive alla kulturstöd, är 32 miljarder per år. Det här är 10 miljarder. Det är ganska intressant. För att man sålde på ett sätt som folk ville. Den andra grejen som är intressant på iTunes, det är att kreatörerna kan själva lägga in sin musik på iTunes. Intressant. Vet ni hur stor del av det iTunes bjuder ut idag som kommer från kreatörer som inte har valt att skriva avtal med de stora fyra bolagen? Vad som kan gissa? 80%. Det är lite intressant. Men då finns det en väldigt massa möjligheter här. Det finns väldigt mycket som går att göra. Och sen är det att det här kriget som de håller på med, det kommer aldrig att vinna. Så det är ganska tydligt. Va? Vi kommer inte gå tillbaka till jordbrukssamhället. Va? Till och med Pol Pot misslyckades, och han försökte ganska ihärdigt, får man ändå säga. Det går inte att backa. Va? Men det är roligare om vi kan se fördelarna med det. Om vi tittar på fördelarna för samhället, vad kan fördelarna vara? Vad skulle vi kunna göra för proaktivt i detta? Ja, det finns ju väldigt mycket. För konsumenterna så är det ganska uppenbart. Jag säger att har jag Skype, laddar ner den på nätet, kostar ingenting, så kan jag kommunicera ovanpå min bredbandsuppkoppling 100 miljoner människor utan extra kostnad. Det är ett ganska tydligt värdeförslag. Men det är samma sak med upphovsrätt. Den mesta upphovsrätten i världen är i princip kommersiellt värdelös. Men den upphovsrätten skyddas av samma regler och hindrar folk från att använda den om man inte gör själv aktiva ansträngningar för att släppa den fri, så att säga. Och då finns det sådana här system som kolliderar då. Och då finns det nya spännande saker. Det gäller att få fram dem på en bred front. Till exempel finns det något som heter då Creative Commons. Där en enskild användare kan själv genom att gå in på deras sida välja vilken upphovsrätt vill jag ska gälla mina saker. Och genom att bara klicka i. Man har en upphovsrättskonfigurator, kan man säga. Genom att göra några små, få, enkla val så kan en kreatör själv bestämma exakt vilken upphovsrätt som ska gälla. Och det skapas automatiskt legalt bindande avtal som är komplexa, som är framtagna av några av de bästa juristerna som finns. Och det kostar dem ingenting. Och då får man sådana här motsvarande enkla grafiska symboler så att man kan välja vad man kan göra för någonting. Det betyder att om ni ska använda musik eller film eller foto till exempel till ett projekt ni har och ni inte har budget eller inte vill betala för det och ni vill vara helt säkra på att ni gör rätt, då kan man gå in på Creative Commons, för där kan folk lägga in grejer och sen kan man söka efter. Man kan säga att jag vill ha en bild på svenska lingon och jag vill att den ska vara kommersiellt fri. Men jag vill naturligtvis följa det som kreatören har sagt. Och då hittar jag en bild på lingon och kreatören har sagt att du får använda den hur mycket du vill så länge du bara ser till att mitt namn faktiskt går att söka. Och då löser jag det helt enkelt, för det finns en färdig URL som är skapad av Creative Commons som man kan lägga in. Och då plötsligt så faller väldigt massa argument som har kommit här. Det är så svårt för användaren att hitta, det är omöjligt, det tillför ett stort värde som är värt de här 98%. Det var inte sant. Vad tror ni själva? Det här med att försöka stoppa och filtrera, är det någon väg framåt? Om en operatör säger att du köper bredbandsuppkoppling för oss, du betalar ett par hundra kronor, men sen är det ju ett antal grejer du inte får lov att göra. Du får till exempel inte använda Skype. Blir den tjänsten då mer eller mindre värd för er? Är det någonting som ni har bett om? Jag skulle gärna vilja ha sådana här Skype-säkert abonnemang, för det är så otäckt om man kan kommunicera gratis liksom. Om det inte kommer från er, var kommer det då ifrån? För att om det blir konkurrens så kan ni alltid välja folk som väljer att ta bra beslut för er. Det är det som är själva idén. Hela målet med det här, det mogna industrisamhällets sista döende fas, det är att eliminera varje form av konkurrens. Både för kreatörerna som ska någonstans välja ut vad att gå med i deras ledband, eller för er som konsumenter. Ta ett exempel på hur det funkar med radio. Vet ni hur det funkar med kommersiell radio då? Om ni är ett band och ni säger jag har gjort en jävla schysst låt, jag skulle vilja ha den spelad liksom. Då ringer ni runt till kommersiella radiostationer. Kommer ni på rätt ställe och pratar med kommersiellt ansvariga så säger de, så frågar man, skulle ni kunna spela min skiva? Säger de, självklart kan vi spela min skiva. Hur många 100 000 uppspelningar vill du ha? Vilken målgrupp vill du nå liksom? Så blir man helt jätteglad som kreatör. Det är helt fantastiskt det här. Och sen är det bara, vi skickar en offert. Ja. Du kan alltså köpa programtiden idag. Du bestämmer alltså som ett bolag. Du köper bara hur många uppgångar din låt ska spelas. Du bestämmer vad diskjocken ska säga. Det kan du bara få en offert på. Och vet du vad det roliga är? Sen används de här siffrorna för att bestämma hur man ska fördela pengar till kreatörerna. För det speglar ju folkets val. Det skulle man synligt kunna säga att vissa bolag kan få köpa sådana här grejer för att de vet att de kommer få tillbaka de pengarna. För får de en ledande marknadsandel i lyssnarsiffrorna så får de också tillbaks pengarna. Så att det är ju svårt att bygga sådana här system och det finns buggar i dem i det här. Men här nere går det att göra väldigt mycket andra saker. Men den största grejen tror jag man ska tänka på, det är en grej som har med det här med samhället att göra. Om man tar kreationen lite större bemärkelse så kan man ju ta sådana enkla exempel som Wikipedia. Jag ska ta Wikipedia är för någonting. Jag talar sådant om. Det är världens största lexikon. De har nästan 1,5 miljoner artiklar man kan slå på. Och ni vet att det är skapat av användarna själva. Ni vet att alla ni kan gå in och editera själva. Och så tänker ni, herregud, då kör man industrisamhället här och rycka igen det. Det kan ju inte vara någon kvalitet ju. Fan, om jag har föräldrar så kan det inte vara bra ju. Förstår man ju själv. Men det är de mest stora talens lag. Och då vet ni att det gjordes ett test här mellan då Encyclopedia Britannica. Och så jämför man Wikipedia. Och man gjorde ett bra test. Man gjorde naturvetenskapliga grejer som var lättare att jämföra kvantitativt. Och man tittade på kvalitativt. Och så tittade man på det. Alla grejerna fanns kvantitativt. Kvalitativt så jämförde man då med några forskare. Vad tyckte de om de fysiska definitionerna till exempel. Och det visade sig att det var ungefär samma kvalitet. EB var något lite bättre. Men ungefär samma kvalitet. Och då vet ni att Encyclopedia Britannica har ju funnits sedan 1700-talet. Wikipedia har funnits i ett par år sedan nuvarande form. Wikipedia är större, gratis, alla kan editera. Vilken tror ni har framtiden för oss? Men om man pratar om det här med upphovsrätt så säger man lite spännande saker. Kan någon vara snäll och förklara för mig hur världen blir en sämre plats på grund av Wikipedia? Ja, men det måste vara så, för att här är det människor som frivilligt ger bort sin upphovsrätt så att alla andra kan använda den upphovsrätten. Jag gör ett litet bidrag, då får jag nytta alla andras bidrag. Och sen är man så generös att man till och med säger, även om du inte har lämnat ett bidrag ännu, så får du använda all vår upphovsrätt utan kostnad. På vilket sätt blir världen sämre? För enligt den klassiska upphovsrättsdefinitionen så finns inte Wikipedia. För du ger ju inte bort din skapelse utan någon ersättning monetärt. Så varför är det fel på människor här? Varför fattar de inte? Hur ska vi hitta de här människorna och skicka dem på ett poll-liknande läger så de blir omutbildade goda medborgare som förstår att om du inte har ett ekonomiskt incitament så gör du ingenting? Hur är det med all uppfostran i skolan? Det är inte allting i lära av barn att man gör saker och ting utan ett direkt ekonomiskt mål. Man delar med sig. Om man har chokladkaka och man är tre personer och alla är hungriga, hur ska man då bete sig? Jag måste kräva en rättvis betalning, eller hur? Det är väl, så, det, är väl det samhället vi vill ha. George Soros sa en gång i tiden: tro mig, ingen vill ha obegränsad kapitalism. Han är ju ganska spännande. Wikipedia, spännande exempel. Det finns ju samma sak. Om vi då tar, hur borde vi ha saker och ting som Sveriges Television? Public service. Det är väl en sorts tidig Wikipedia. Vi betalar, eller de av oss som betalar då. Jag har inte tv, men jag betalar ändå, för jag gillar våldsport. Men vi har Sveriges Television. Borde det inte då vara så att allting Sveriges Television gör borde vara tillgängligt för oss, och vi har betalat för det? Ja, det vore väl bra om Sveriges Television kunde fixa det. Självklart ska kreatörer ha betalt, men det vore väl väldigt bra om man kunde göra någon sorts avtal som var fördelaktigt både för kreatörer och för Sveriges Television, så att vi som betalar för det faktiskt kan titta på allting Sveriges Television har spelat in. Det kan vi ju inte idag. Man försöker göra lite små lamar så. Och det är jättebra att man försöker. Men när man jämför med vad två grabbar kunde göra ett garage med YouTube, så blir man inte så jätteimponerad. 100 miljoner filmer varje månad. Det är ganska mycket. Sveriges Television är en sån. Sen har vi då hela universitetsväsendet. Lunds universitet. Vi hade ett jättestort bråk. Jag var rektor på Lunds universitet 93 var det. Det var någonting med någon kastad stol och lite skoj. De har nämligen lagt upp kurser på nätet. De var väldigt tidiga, jättebra. Man har lagt upp kurser på nätet. Det såg förjävligt ut rent grafiskt, men det fanns där. Det var kul. Så då var vi ju pratade om det. Det var jätteroligt. Det fanns bara en bugg. Det låg ett lösenord. De var tvungna att lösenord. Och då kunde de fatta det. Det här är ju material som ni själva producerar på institutionen. Ni får ju 100% det här betalt av skattebetalarna. Varför skulle man inte kunna låta alla använda detta? Och då var det ju dels det här med upphovsrätt, och sen smög det fram lite sådana här unkna akademiska spöken, va? Att det inte är säkert folk kan hantera den informationen. Det här är en B-kurs, man måste ha gått A-kursen först. Men det är bara, vad kan det göra för skada liksom? Folk kan bli helt förvirrade. Om vi då jämför ett sådant här exempel, så är det lite tråkigt att behöva säga att de stora exemplen här är inte då Lund som det borde ha varit, för Lund var tidigare ute när man tog fel beslut. Utan det är MIT idag, va? MIT, Open Courseware, man har säkert hört talas om. MIT tog in 25 000 studenter, de vill inte ha fler i systemet vid ett givet tillfälle, för de trodde på kvalitet negativt. Och säger de så här: okej, men vi tar ändå fram materialet digitalt för alla, eftersom det kräver våra elever, de är väldigt fordrande, vi vill ha världens bästa skola. Då ger vi det materialet till alla andra världen utan kostnad. Alla föreläsningar, allt material du behöver, det finns i MP3-format, finns video, det är olika på olika institutioner. Det gör att ni kan gå in och ladda ner här nu fildelning, laglig, MP3-er och lyssna på MIT:s kurser. Och det är ändå, det är svårt att säga om det är världens bästa lärare eller inte, men några av dem har i alla fall Nobelpris att skryta med. Så det är ändå någon sorts ambitiösa människor. Då kan ni ladda ner MP3-erna och så får ni lyssna på de kurserna hur mycket ni vill. Det är inte rätt spännande. Och då är frågan, vad är det farligt med det här? Vem är det som förlorar på det? Jo, men tänk om du har en kurs där du sålde MP3-kurser i psykologi, och sen MIT har till exempel en psykologikurs, de ger bort det gratis. Ja, men det kanske är lite jobbigt. Men är det inte så att du då ska se att ja, men det är en ny situation, jag måste förändra mig, då kanske du ska ta fram ett test istället. Du slipper producera psykologikursen, och så har du den och lär dig MP3-an från MIT, och sen kan jag testa det, så du får ett papper att visa upp på företaget. Eller så jobbar jag med företaget så jag kan testa individen som söker arbete hos dig, så du får en aktuell kunskapscheck när du ska bestämma vilken kandidat du ska ha. Skapa en ny affärsmodell som kompletterar den andra istället. Är inte det bättre? Vad tror ni kommer lyckas? Hålla emot eller anpassa sig? Och vem är det som har bett de här starka krafterna att göra detta? Vill inte vi ha Sveriges Televisions material tillgängligt? Och det här med Wikipedia liksom. Och i skolan då, Wikipedia, det vet ni, det får inte användas i svenska skolan. Google Earth är ett annat exempel på en ganska cool applikation som man får gratis. Får inte använda i svenska skolan. Ni vet varför? Det är inget godkänt läromedel. Det är något magiskt här. Det finns nämligen en liten sån här, och det är samma sak, en liten kontrollfunktion som hindrar marknaden från att konkurrera. Böcker som blir godkända som läromedel i Sverige stiger plötsligt i pris 3-4 gånger. Det var en bok en dag som plötsligt blev godkänt läromedel och blev 3-4 gånger dyrare. Men du får inte använda den andra boken. För hur skulle det se ut? Vem tror ni sitter i den gruppen som godkänner en läromedel? Det är representanter från stora förlagen. Det var överraskande. Det är inte sant. Jag kan prata mycket om detta, men jag tror att man kan bara avsluta med en liten grej, och det är det här med att det är viktigt att förstå att det är svårt att se igenom de här dimmorna. För när man förklarar krig från detta till detta, då är det faktiskt så att sanningen är den första förlusten. Jag kan bara ta ett exempel, se om ni känner till det, bara för att visa att det finns en del bristande information. Vi är i branschen, vi är de som har byggt 90% av all laglig nedladdning på film, video on demand, våra system. Det är vi som har byggt SMN-et här, Nordisk Film, CD-on, alla de här systemen. För vi tror att kunden ska få lov att köpa som kunden vill. Men det intressanta är då, ingen i branschen pratar om den här statistiken utanför de slutna rummen. Är det någon som har aning om de två parametrarna som särskiljer Sverige från resten av världen när det gäller vårt beteende att köpa film idag? Det är två saker. För det första så är det så att vi laddar ner väldigt mycket film olovligt. Det känner alla till. Det man inte känner till är att 70% av det som laddas ner för att det inte går att på något lagligt sätt konsumera i Sverige. 70% av allt som laddas ner kan inte köpas för pengar, oavsett vilka pengar du är beredd att lägga på bordet. För du är en region 2-land och du ska vänta ett år efter den amerikanska premiären. Och då är det filmfantaster som inte fattar sitt eget bästa, som laddar ner och tittar olovligt, och sen går de och köper DVD:n. För det är det andra fenomenet som man inte känner till om Sverige. Sverige är det landet i världen där vi köper mest film på nätet av alla. Tack så mycket.
Nu ni. Finns det nu några kommentarer? Eller håller alla med?
Ja, Jonas, det var intressant hur du pratar om folk. Vad är det som vi ska ha rätt att konsumera? Du pratar om SVT. En annan sak jag märkte i Bryssel när vi kommer till det med policy som inte stämmer. Det finns två olika grupper där. Den ena säger allt det här public information, något som samhället har. Vi bör använda den nya teknologin för att göra det mer tillgängligt till människor. Det är en annan grupp som säger nej, men det är någonting vi kan exploatera. Vi kan hitta nya sätt att ta betalt för den material du förut fick genom att gå till stadshuset och ringa på en klocka och hotell. Och det är väldigt intressant. Och vad som förvånar mig är att det finns ingen ovanpå som försöker komma under för med att det här går inte av de här två samtidigt. Har du några tankar med det? För det tycker jag, det här märker jag i den svenska regeringen också, man pratar med dem på näring, man pratar med justitie.
Jo, det är väldigt intressant. Faktiskt är det ett steg ännu värre ju. När man i EU försöker angripa hela public service-begreppet, för man tycker att public service är ett ingrepp i den kommersiella världen, så att säga. Men det intressanta med det här är att det finns ju de olika sidorna. Men som avslutning är det viktigaste att varför är det så spännande med Sverige? Jo, för vi var ju bäst i världen på att gå från jordbrukssamhället till industrisamhället. Vi gjorde en förändring där den relevanta infrastrukturen var plötsligt inte längre vilken åkermark vi hade, utan det var järnvägen. Det var inte att gå bredvid någon och lära sig hur man brukar den egna jorden som var det viktigt, utan vi körde folkskolan så folk lära sig läsa så vi kunde komma in i industrisamhället. Och sen hade vi ett tydligt ledarskap, för det är det vi kommit ner till. Det finns ju nu folk på båda sidor. Folk som vill köra kontroll och hindra och spärra, minska möjligheten till konkurrens. Och samtidigt finns det de människor som ser det nya och det är spännande och det finns massor av möjligheter. Och nu finns det dessutom en väldigt massa starka exempel på det här. Och sen handlar det då att komma tillbaka till det här med det ledarskapet vi hade slutet på 1890-talet, början på 1900-talet, när vi startade våra nya stora företag. När folkrörelserna, politikerna, fackföreningarna och industrin tillsammans byggde från världens fattigaste jordbruksland, ett av världens rikaste industriländer. Frågan är, har vi det ledarskapet nu? För när jag pratar med folk så är folk antingen oupplysta om
sig kan man ju göra. Man kan ju använda internet. Eller hur? Man kan skapa en egen hemsida och tala om att det här funderar jag över. Vilka fler funderar över samma sak? Man kan bygga nya grupperingar. Eller ska vi låta någon annan göra det åt oss? Det kan vi ju göra också i och för sig. Nu får vi ju bara åka med. Vad har ni för reflektioner utifrån det perspektivet? Inga alls? Ni ser ut som om ni tänker.
Jag har en fråga som inte är knutet till konsumentmakten, men till tycker jag är väldigt pedagogiskt på de här jordbruk, industri och nätverkssamhälle då. Och jag tror absolut att det här är en utveckling vår, och det gör vi för att det finns ett så enormt värde i att kunna kommunicera den här informationen på ett annat sätt, så att det blir så. Frågan är hur lång tid det tar och vilka vägar det tar, men givet det så att säga, vad är de ledarsynpunkten och regleringssynpunkten, vad är de viktigaste områdena, vilka kärnområden behöver man angripa för att göra den här vägen snabbare? Behöver man utöver och bry sig för att den här kraften är så stor så du kommer komma dit? Är det här, vilka kärnområden måste man angripa? Och det är själva diskussionen idag har varit i materialrätten här. Men finns det andra områden, och finns det särskilda punkter i materialrätten som är en sten som stoppar flödet en stund? Vilka är nyckelfrågan? Jag vet inte om det är för oprecis frågan.
Alltså det viktigaste som jag ser det är ju att just nu så handlar det ju om att stoppa den backlash som kommer från de gamla vested interests. Och det finns ju två, det som pratar om här med materialrätten och Big Four, medieföretagen och allt det. Det finns en annan variant där ISP-företagen, alltså de som säljer internetaccess i USA, försöker nu göra samma sak. De vill också vara med. De vill också ta sin del av kakan. Och det är någonting man kallar för net neutrality. Det vill säga att man säger i USA att Google är värt jättemycket pengar. Vi säljer internetuppkopplingen. Folk använder internet för att gå till Google. Var är mina pengar? Och det låter lite sjukt för oss, men det här är alltså ett akut problem i USA när man nu diskuterar, och det här har också blivit ett system att de amerikanska politikerna har nu skjutit upp beslutet om net neutrality till efter valet, för de ska bjuda ut maximalt med pengar från båda lobbygrupperna. Så det har blivit någon sorts parodi ibland när demokratin liksom är till salen. Och det är speciellt i USA då, där man är både beroende av medieföretagen för att bli omvald samtidigt som man ska reglera deras verksamhet. Och det tror jag också att vi har väldigt mycket i Sverige och i Europa att kunna göra det. Och det är helt med Roger om att det finns saker som står på vägen här. Och lyckas man i Sverige och i Europa komma ut på rätt sida, att tydligt våga ta ställning för det nya gentemot det gamla. Och bara ta det lugnt. Det vill säga att vi ska inte göra något förhastat med materialrätten just nu. Vi ska inte göra något förhastat med net neutrality. Utan vi måste se vad som händer. Men vi ska tvinga fram ett par saker. Och det är att vi ska se till att konsumenterna alltid har relevant information om vad det är de köper. Jag kan också säga det här, tobaksindustrins stora etiketter va? Den här CD:n får du spela 3 gånger och sen kommer den att självförstöra. Står det stort och tydligt liksom, på CD:n, så vet ju kunderna fan vad man köper och så väljer man någonting annat. Det är samma sak med om man tittar på det här med net neutrality. Den här bredbandsuppkopplingen gör att du inte kan använda IP-telefoni från en annan leverantör. För vi spärrar ut det. Man är tvungen att redovisa det öppet och tydligt. Då kan just en kund göra ett enkelt val. Sen kommer den lösa sig själv. Men idag försöker man göra upp i smyg istället. Och sen finns det lite sådana inbyggda problem. Och det är ju då att i Sverige har vi ju ett annat problem än resten av världen. I Sverige har vi ett problem med att offentliga myndigheter konkurrerar med privata näringslivet.
intressant reflektion om man tänker tillbaka till fildelning Napster och allting. Så om plötsligt Napster hade uppfunnits, staten har sagt det är jättebra, vi ska utbilda hela nationen i Napster på 3 veckor, därför det är för att, vad skulle det ha kostat samhället? Det är ganska intressant, alltså det är ett värde där. Den andra du nämnde, upphovsrätt, jag tror att vi är, det är ganska många som är överens om att upphovsrättslagstiftning i den nya digitala tolkningen är på något sätt ur synk med verkligheten. Och jag har till och med pratat med dem på WIPO, som är ursprungligt för 1996 WIPO Copyright Convention, och sagt, men är det inte dags att skriva om det? Och sagt, nej, det kan vi inte göra, inte tillräckligt många länder har skrivit på den än. Det är ungefär så trögt systemet är. Den andra regelverket är konkurrenslagstiftning. Jag beskrev den här komplicerade bilden med 4 stora musikförlag som agerar som en kartell, 4 stora skivbolag, även har intressen inom radio och tv, men som har parallella egen länkar emellan. Det är väldigt svårt att använda den existerande lagstiftning i konkurrens att analysera det så kallade kollektiv dominans som växer fram. Det är oerhört komplext. Den andra grejen som jag tycker, och här vill jag på, jag är inte anti-amerikansk, jag är oerhört fascinerad i landet vad som kommer fram. Men det är ganska intressant att om man ser på den branschen jag kan bäst, musikindustrin, 3 av 4, det är bara en som egentligen är amerikansk med definitioner. Det är ju Vivendi, franskt, gammal vattenreningsbolag som gick över till andra saker. EMI, engelsk, Bertelsmann, tysk, sen har du Sony. Men alla dessa aktiviteter drivs, de fungerar som amerikanska bolag eftersom de rider på USAs tolkning av de här upphovsrättsregler. Och faktum är att USA är egentligen the bad boys när det gäller att följa alla de internationella handelsgrejerna. Till exempel, det finns en lag i USA som säger att inga restauranger behöver betala pengar för musik som används för att dra in kunderna. Det var en deal innan de gjorde den nya copyright, Digital Millennium Copyright, mellan Disney som kände förbryll för att få den enorma förlängningen så att Mickey Mouse skulle inte komma in i public domain och restaurangägarna. Det var helt enkelt så. Man har räknat ut att det är ungefär 60-70 miljoner euro som egentligen skulle betalas ut till kompositörer i Europa. Det används ganska mycket europeisk musik på restauranger. Men de och EG tog dem till WTO, de fälldes. Det som USA gör är olagligt. De betalar $2 miljoner fine till EG som skickas tillbaka till Washington till lobbyisterna som försöker få kongressen att ändra beslutet. Och det bara rullar på. Ingenting händer. Det är en tidsinställd bomb, tror jag, om man tittar på ett annat sätt. Om du ser den enorma ökningen i USA av intresset för kinesiskt audiovisuellt material, alltså från mainland China. De har en helt ny genre av historical soap som jag tycker är helt spännande. De visas väldigt mycket framför västkusten i kabelkanalen. Dessa kabelkanaler betalar upphovsrättspengar till de centrala myndigheter, till motsvarigheter, till STIL och sånt. Inte ett öre av det går tillbaka till Kina. Precis som du sa, inte ett öre av de böten som Universal får ut när de stängde Napster har gått till någon artist överhuvudtaget. När du köper en iTunes-låt från de stora bolagen, jag som kompositör, jag får mindre än kreditkortsföretaget som hanterar affären. Det är helt otroligt. Och samtidigt, det här myth, de har ju spritt myten att det är så bra, det är lagligt nu, det är så fint för artisterna.
Anna? Tycker du så att det här sista var bra? Nu är det affärsmodeller, internet, och jag tycker ni har sagt jättemånga bra saker. Men vad som är problemet, om man nu tittar på det lilla lokala i Sverige, det är ju att affärsmodeller är ju precis vad alla behöver. Men det är ju ingen som plockar ner från den här EU-nivån till den här, alltså lokala nivån, där då en liten eller en medelstor content provider, innehållsleverantör, faktiskt kan se var man får mer pengar än kreditkortsbolaget. Och där kanske vi har en roll att faktiskt inte alltid vara så konceptuella, ligga på den nivån. För den har vi hört ganska länge. Det är jättebra, det ska fortsätta. Men det måste finnas en, att man plockar ner det här på en nivå där man faktiskt tvingar media att skriva om det här. Det är inte så så att man ska hitta en killer app för internet. Det funkar inte så. Man kanske tjänar pengar, man kanske sparar pengar, man informerar, man utbildar. Men jag efterlyser en lägre nivå där folk förstår. För det är svårt att förstå det här. Och ska man sälja någonting till kunderna så då ser inte vart affären finns någonstans. Det tror jag är jätteviktigt. Någon mer?
Man kan ju naturligtvis säga mycket om det som är sagt. Och på något sätt så är det ju de gamla maktstrukturerna som ser till att behålla sin position. Och historiskt, som Jonas ska prata om, så hade vi ju de militära maktstrukturerna med engelska dominions och så vidare. Och nu har vi oljemaktstrukturer och framförallt de amerikanska strukturerna. Men man kan ju göra en väldigt enkel reflektion och säga att det som alla de här exemplen visar är att big is beautiful, inte small is beautiful. Men det vi har sagt och som man har pratat väldigt länge om i paradigmskiftet är ju att small is beautiful, det vill säga att man som liten kan nå en väldigt stor marknad, för att hela den här big is beautiful strukturen den bygger på att som liten kan man inte nå den stora marknaden, men det kan man ju faktiskt göra. Och frågan är, när kommer det att i praktiken slå igenom? Och den andra frågan som jag funderar på var att de kompositörer som publicerar sig direkt via iTunes, hur mycket får de?
Det sista, kan du svara på det?
Om jag går direkt in på iTunes själv. Problemet är att det är, alltså man kan i princip, men det är väldigt svårt att komma fram till att det blir att man hittar det där.
Men om man lyckas?
Ja, men ja, man får producentandelen. Alltså om man säger i Europa är ungefär 65% går till producenten. Det är att jämföra med kanske 17% vinst i den fysiska världen. Det är otroligt. Alltså omflyttning av inkomster, omfördelning är helt otroligt när det gäller skillnaden från den fysiska världen, säljer en rumbil som måste tillverkas, lagas bla bla bla, och till vad producenterna får ur. Och det var därför det kom upp ett förslag i det franska parlamentet tidigare i år om vad som kallas för en global internet license, där man skulle helt enkelt förhandla producenter utöver, alltså performance och upphovsmän skulle förhandla med konsumentorganisationen vad som var rimligt att betala. Då skulle man ha en tredjedel till kompositör, en tredjedel till och tredjedel till producent. Men den fälldes av lobbyn. Ja.
Man måste ha den här när man hörs till inspelningen. Men är det inte precis det som är paradigmskiftet? I den gamla världen så är de stora distributörerna enväldiga för att de sitter på distributionskanalen, vilket också föreningen 98.2 indikerar. Men i den elektroniska världen så behöver det inte vara på det sättet. YouTube byggdes ju av två i garaget på 18 månader. De skulle ju kunna distribuera musik den vägen och ta betalt. Och eftersom om kompositören ska få lika mycket som i det traditionella systemet så behöver man bara ta 4% av 10 kronor. Vilket väl är 40 euro per år, och ändå får producenten lika mycket. Det är ju paradigmskiftet.
Ett annat enkelt exempel är ju om jag producerar virtuella kort. Jag lägger ut det på min egen hemsida och talar om för alla som kommer in där att de frivilligt kan betala till mig varje gång de laddar ner det här kortet och skickar det vidare. Vad tror ni händer då? Det som händer är faktiskt att man får betalt. Men vad händer sen? Ja, men Skatteverket kommer ju. Men kära någon, ni måste ju faktiskt deklarera era inkomster. Det är bara ett litet exempel på hur komplex världen är som vi lever i. Lite grann det du var inne på, Anna. Hur ska de här nya affärsmodellerna egentligen fungera för det lilla företaget till exempel? Hur skriver jag avtal då med mina kunder? Eller hur ser de avtalen ut? Hur deklarerar jag det här? Hur, ta in det med redovisning. Alltså det är ju ytterligare en del i den komplexa värld som man som småföretagare lever i, till exempel. Men det finns ju enorma möjligheter. För det är ju faktiskt så att vi lever i en global, eller i den lokala världen, alltså i den lokala byn. Jag har ju tillgång till en gigantisk marknad som jag kanske inte ens vet riktigt hur den ser ut. Annat är att jag kan se just vad det handlar om, det här som jag tog upp. Jag skickar mycket virtuella vykort. Och jag betalar oftast inte för dem, för det finns ju massor som är fritt på nätet. Men jag skulle gladeligen betala för dem också, med hjälp av mitt kreditkort. Självklart skulle jag göra det. Och en säker access till det över min bank till exempel. Och sen är det ju frågan, jag då som kund, har jag ett ansvar för att se till att kontrollera på något vis att den jag köper det här av redovisar det för skattemyndigheterna? Eller? Så att det är en komplex värld vi lever i, definitivt. Men för att lyfta upp det här på banan så får vi väl börja fundera över hur kan vi använda de här möjligheterna? Var och en, både privat och professionellt. Och sen vet ni ju att det är oerhört enkelt att samla människor kring olika frågeställningar. Det bara lägger ut på webben. Så får man en massa gensvar. Eller hur? Så igen så är det ju frågan om, för jag kan uppleva att vi i Sverige har som en blöt sån här grå arméfilt över oss som tynger oss på axlarna. Så. Och då är frågan, när vi ska kasta av oss det där och säga, vakna lite yrvaket och säga, okej, så här ser världen ut. Vad kan vi göra här? Bygga nya konstellationer, hitta nya möjligheter. Och det kanske är så att många av oss som är här nu är lite för gamla, vad vet jag. Det kanske är så att det är de som går i plugget idag som kommer att göra det här. Fast det vore ju jävligt tråkigt tycker jag. För jag vill ju gärna vara med i det här.
Jag berättade en rolig bild här. Att jag träffade en utländsk investerare. De är väldigt intresserade av vad som händer i Sverige. Det är väldigt svårt i Sverige att prata om de här sakerna, för folk säger att det är den finansiella kraschen och har ju ändå tagit alla pensionärernas pengar och gjort av dem på börsen. Men det finns folk utifrån som tittar på Sverige och de tittar ganska mycket på Sverige. Och då var det en av dem som på en konferens där de inte visste att det fanns någon svensk med, som presenterade en stor panel, massa europeiska riskkapitalister. Och så sa de att de hade blivit förtjusta i någonting i Europa som de såg framförallt från Skandinavien. Att det var en massa små bolag som var drabbade av något de kallade för acute Swedishness. Och vad det betydde, det var att man var några få personer och så trodde man att hela världen skulle köpa deras produkt om ett par år. Och det beror ju på att vi är de enda utanför USA som har lyckats bygga det man kallar en major internet service med Skype. Men vad vi riskerar i det här landet där vi faktiskt då inte, tycker jag, uppmuntrar att ta hand om entreprenörer, det behöver inte bekymra mig för att jag tål det mest. Men det är de som funderar på om de ska våga sticka ut hakan och säga, oh shit, jag vill inte råka ut för en Birgersson liksom, att det släpade i gatstenen liksom, det verkar väldigt tråkigt liksom. Jag vill ha ett hederligt jobb liksom, jag vill stämpla in på ett stort svenskt företag liksom. Och det är väldigt synd med många som har den här talangen, för att vad vi riskerar att få, känner jag, vi riskerar att få nästa våg av svenska utvandrare. För Skype är ju för oss svenskt och för de här europeiska investerarna var Skype svensk. Men vi vet att det består av en svensk och en dansk med ett bolag i Holland och programmeringen i Baltikum och marknadsföringen i London. Men vi kan så jävla mycket mer än vad vi släpper fram i Sverige. Men risken är att de som vill göra massa mer sticker utomlands och gör det. Ta ett kul exempel på hur det funkar på olika incitamentstrukturer. Om du i Spanien startar ett bolag där du har anställda i några år och du sedan säljer det bolaget efter 5 år, då betalar du 0 i skatt.
med Skype att vad jag förstår svenska riskkapitalister var inte så intresserade att satsa på det. Och, de fyra programmerare från Estland fick 25 miljoner dollar var, för att även de var med och ägde en liten bit av det. Och jag tycker det var en annan sak som du var inne på. Du tror, om jag erbjuder dig och säger att ni kan betala mig, vill folk göra det? Våra undersökningar av ungar är att betalningsvillighet är oerhört stort, men det är svårigheten, hur fan gör jag det? Vi frågade folk när de spilde den, så varför kan inte jag betala 70 kronor per månad som jag gör för allt annat, och det är lagligt och lätt. Och det är klart, anledningen var att de stora bolagen vill inte att konsumenterna leder marknadsföringen, och vill att de gör det. Och om ni ska vara det imorgon, vet ni om fildelning här eller? Jag tror mannen från antipiratbyrån är med. Han jagade upp med någon, han lite lunch någon dag. Ganska intressant, en sån person till lunch, det är min inställning. Men han ville förstå hur jag trodde man kunde göra fildelning lagligt. Jag sa, det är inte någon betalningsmodell. Ja, men vadå? Jag sa till honom, tänk nu. Tänk om vi använder konsumenter, individens nyfikenhet och kreativitet och spår upp nya genre av filmer. Kanske man hittar någon obskur genre av filmer från Österrike eller någonstans som plötsligt blir populär i en liten peer-grupp här, en community i Sverige. Sen finns det plötsligt en affärsmodell. Ni är ju filmen, så ni kan importera filmerna, ni kan ta böckerna, översätta till svenska, kläder, ta hit massa grejer som skulle öppna upp sig. Och då har du konsumentgruppen redan. Och svaret jag fick från Pontén var, men jag tror inte det är som mina uppdragsgivare i Hollywood vill ha. Och det är en mycket intressant, ärligt uttalande som jag tycker är fruktansvärt när det gäller innovation. Vi måste använda individernas nyfikenhet. Nyfikenhet är oerhört viktigt, tror jag, i all kreativitet. Hitta andra grejer, ta dem till sig, förbättra. Gör gärna en egen version av någonting som du kör ut på YouTube. Bygga upp communities, uppskapa wealth, business, nya affärsmodeller. Det här som jag berättade om killen uppe på Hybris i Östersund, jag tycker det är otroligt. Han har räknat ut rent empiriskt, jag säljer 7,500 CDs om 100,000 laddar ner. Dessutom har vi en stor konservverksamhet, vi vet många som laddar ner kommer till konserver. Helt tvärtom, om du tänker det traditionella affärsmodellen för musikindustrin, att du spelar in en artist, du går till en radiostation, får dem att spela dig, kanske betala lite pengar eller fixa lite deals. Om folk börjar köpa den, du tänker här, okej, då tar vi hit och ordnar en konsert. Idag är det att musiken finns ute på internet. Om folk börjar ladda ner, du erbjuder att gå till en konsert först. Sen efteråt kommer den fysiska produkten. Man pratar med Emma Tellstad, de är helt inne på det. Utan fildelning hade man inte haft det här 20% ökningen i konsertintäkten i Sverige sedan. Och vad de tänker på, Emma Tellstad, nu är det de rättigheter, upphovsrätten kommer att förstå. De vill ha en framtid efter konserten. Du kan faktiskt kvittera ut ett CD om du vill ha det för just den konserten du har varit på. Så det är totalt omvända affärsmodeller vi lever med. Men som du säger, dina gubbar i mittfältet, de vill inte ha det.
Nej, men det är väldigt tydligt att se. Men vi bara ta ett praktiskt exempel just om det här med om Sverige vill leda eller om vi vill leda eller följa. Och det är liksom, nu har vi sålt YouTube för 12 miljarder och samtidigt så har vi liksom, när tror ni svenska polisen hade 50 man som gjorde någonting så gemensamt som inte var en fotbollsmatch liksom? För det var det vi gick med till Pirate Bay. Det är ganska intressant. YouTube, där man kunde direkt se en film som strider mot upphovsrätten, klicka på den och titta direkt. Såldes för 12 miljarder. För de gjorde en deal. Precis. Samma sak på Google Video. Och sen så har du i Sverige då Pirate Bay. Där de har en neutral plats mellan två stycken.
fel att tänka på, eller hur? Vi har verkligen varit på, ritat stora drag, dragit stora penseldrag. Men för att det här ska komma ner till där vi var och en är aktiv, så behöver man ju naturligtvis fundera över, vad kan jag göra? Vad skulle jag kunna göra för att, om jag nu vill, hjälpa till att underlätta den här utvecklingen? Eller om jag vill sitta och hålla mig fast i bordskanten, så kan jag ju välja det också. Självklart. Men frågan är, vilket vi alla drar mest fördelar av? Jag föreslår i alla fall att ni vänder er om och börjar prata med de som är här nu. När ni går ut och äter lunch tillsammans, att ni ser till att föra den här diskussionen vidare. Så förhoppningsvis kommer vi tillbaka nästa år med lite nya, lite mer positiva tongångar, där vi kan säga, titta vad som hänt bara på ett år. Här har det lyft, i den här änden har det lyft. Vi har hittat de här nya affärsmodellerna som man verkligen kan beskriva. Gör så här, för det, då går det undan. Då hittar vi nya konstellationer. Så ska vi väl se till att lyfta Sverige.